Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi 합중국 대통령은 이 얘기를 표시하면서 조미 사이의 선의의 대화가 진행되는 동안
What is the source? 1, 2, 3, send it!
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden med mig, Henrik Andersson. Mitt emot mig, virtuellt, har jag då Christer Hägglund. Tjena Christer!
Tjena, tjena!
Allt bra med dig?
Allt är väl, ja. Det är full fart i livet i stort, så att, jo, men det är bra.
Ja, härligt. Dagens avsnitt kommer följa lite grann som vi har haft de senaste. Vi kör ett... Vad ska vi säga? Nyhetssvep. Lite grann med grejer vi har snappat upp. Som vi vill ta upp och sådär. Vad man har hört.
Mm.
Lite grann om framåt vad vi vet. Och Kim Jong-un kommer ju faktiskt vara med på ett hörn också.
Han har ju blivit våran lilla maskotten.
Vi drar igång på en gång.
Mm. Ska vi nämna någonting om att vi ska prata om en kille som är lite längre än Kim Jong-un också kanske?
Ja, han är lite, i alla fall ett halvt huvud högre.
Eller? Ja, lite drygt.
Tre. James Dean kommer vi att diskutera lite grann och hans, i våra ögon, dominans skulle jag vilja säga. På senare år har han faktiskt fått lite hårdare motstånd. Men de första åren då var det helt. Ja.
Kika lite på hans karriär hittills och vad han har för sig nu och så vidare.
Och sen så har vi även lite intervjuer.
Vi kanske ska börja i den änden.
Det var ju så här, Christer var på ett privat event på Mittsverigebanan.
Stämmer. Den 15 maj var jag var där och det var Jim Nordqvist som hörde av sig och frågade om jag ville hänga med. Det var ju då naturligtvis begränsat antal människor, så att då följde jag med som en del i Jims team, och det är jag jättetacksam för. Det var riktigt kul att se. Och det är, jag tycker det är härligt med sådana där privata initiativ när ett gäng förare bara går ihop och hyr banan och kör och har roligt en kväll. Och det var mycket körtid för alla, så det var lyckat.
Ja, men det är kul.
Ja, jag tycker det faktiskt. Och det var ju en väldig spridning på bilarna. Det var ju dels några racingbilar då, men så var det ju en del driftare. Jim Nordqvist var väl... namnkunnigaste föraren som var där. Jim, som jag tror ganska många av er som lyssnar känner till, han har ju kört SM under några år, han har ju kört i, jag tror det är 10 år ungefär, tävlat i 7, kört någon SM-tävling med framgång här i Sundsvall, tror jag han kom tvåa någon gång i någon SM-deltävling, och kört någon Drift All-Stars deltävling också, vill jag minnas, på Gröndal. Så att han är ju ganska namnkunnig. Och Gabriel Sundholm, en av våra lokala killar, vi nämnde honom i förra podden också, tror jag.
Ja, just det.
Byggt en ny Volvo som han är och provar lite grann på banorna runt omkring. Men sen var det ju lite det här vanliga, någon BMW E46, lite, ja, någon äldre. Nu vet inte jag ens vad de heter. En 3-serie som är äldre kanske? Än E30 till och med.
Om vi säger 3,0 typ.
Ja, jag vet faktiskt inte vad de heter. Men den gick också riktigt bra. En Volvo 360.
Jaha, du ser.
Ja.
Du ser.
Så i senaste Instagram-uppdateringen som jag gjorde så frågade jag ju vilka två mästare som hade börjat sin bana i en Volvo 360. Och då var det ju någon som svarade Jocke Andersson och Fredrik Åsbö. Och det var ju de jag tänkte på. Men sen så var det ju någon som taggade Bagsy också. Steven Biagioni. Och Bagsy svarade faktiskt. Och det, att han hade också börjat med en Volvo 360. Så det var lite kul. Det var betydligt mer än vad jag visste.
Det är lite roligt faktiskt att Volvon, som alltså normalt sett inte ses som speciellt mycket inom drifting förut, framförallt inte 360, utan det är 7-serien då. Det är häftigt.
Ja, nej, men som sagt, det var ett roligt event och ja, men det var en hel del körning och jag tyckte de tränade bra. Jim hade ju då byggt ny motor under vintern och gjort om lite grann. Så jag tog faktiskt ett snack med honom och har en inspelad intervju som jag tänkte att vi kunde lyssna på. Och i samma veva så tror jag även att vi lyssnar på Gabriel Sundholm och hör vad han har att säga om nybygget och de här första körningarna han har gjort. En på Sundsvall Raceway och nu på Mittsverigebanan. Så kan vi ta och lyssna på nu?
Ja.
Står jag här med Jim Nordqvist på Mittsverigebanan idag. Jim, är det säsongspremiär idag?
Jajamän, idag är det shakedown som du kallar den för. Se vad som går sönder först.
Ja, har du gjort mycket i garaget i vinter?
Det vi har gjort är egentligen att stärka på drivlinan lite grann med ny kardanaxel, ny diff, nya axlar. Just för att kunna testa på R-däck framöver för att kunna kliva upp till SM nästa år då.
Ja, just det. Hur tycker du att det känns? Går det bra eller?
Ja, det är lite småskruvar som man gänger upp sig och lite pyssel, men tror jag har koll på läget faktiskt.
Ja, men det är väl så det ska vara på en shakedown?
Ja, en shakedown, då ska saker och ting gå sönder. Det är standard, men idag har det gått bra än så länge.
Ja, och SM nästa år, säger du, vad är planen för det här året? Är det fortfarande siktet inställt på RM?
Ja, det är, siktet är att vinna hela RM. Det är väl det som är, om man inte ska vara med i en tävling och inte vill vinna, då är det inget så att man ställer upp, om man säger så.
Så är det. Då har du ett litet tag kvar till den tänkta seriepremiären i alla fall. Det är väl i slutet av juli i Hultsfred, om jag kommer ihåg rätt. Stämmer det?
Ja, precis. Vi får väl se hur det blir med den här coronan, om det släpper på eller om det inte blir något alls i år. Får vi köra RM nästa år igen då, så får vi bli SM om 2 år då.
Mm, men du känner att du är väl förberedd och laddad inför den här RM-säsongen?
Ja, jag är 100%.
Ja, men då säger vi tack för den här gången och lycka till då i RM.
Tack så mycket.
Har vi Gabriel Sundholm här. Gabriel, du har ett nytt Volvo-bygge som du har kört lite grann med. Och hur tycker du att det känns här i början på säsongen?
Känns mycket svårt från början med ny bil. Man är väldigt ovan, jag har inte kört på 2 år nu, så att det är vad jag har tagit och byggt den här bilen. Lite väl lång tid, men det får ta där det tar. Det är en Volvo 965, 523 häst och 650 newton på 1,7 bar. Med en BMW M5 bakvagn, ZF-låda och en Volvo-motor då.
Ja, är det en T6?
Nej, faktiskt inte. Det är en sugmotor från början från Volvo 960 som är turbokonverterad. Så det är ingen äkta T6, nej.
Okej, okay. Ja, men den ser ut att gå riktigt bra i alla fall. Du har kört den ett par gånger, jag har sett dig på Sundsvall Raceway tidigare. Tycker det ser ut som att du börjar bli riktigt varm i kläderna. Och är det ett stort uppsteg, tycker du, från den vita Volvo-kombin du hade tidigare?
Ja, sjukt mycket grepp finns det att hämta. Det känns som att det bör hålla mer nu med mer grövre grejer. Men nu frågar man sig nästan sig själv varför man inte byggde på BMW från början. När man ändå ska köpa alla BMW-grejer och det är de som håller. Men nej, det känns bra. Det finns alltid grejer att göra på bilen. Som jag måste dit med styrstopp för han till hjulhuset när man svänger fullt. Och det finns förbättringar, helt klart.
Ja. Men det finns ju även lite tid kvar. Vad har du för planer för säsongen? Är det frikörningar eller har du tänkt dig någon tävling? Eller?
Det blir faktiskt bara frikörning. Tanken med bilen från början var ju att jag skulle tävla med den. Men nu när de har släppt nya reglementer, vilket gör det striktare med att byta bakvagn, framvagn, då kommer jag strunta i det där just för att inte få någon krångel. Ska jag tävla kommer jag bygga på ett S-chassi eller BMW. Men den här säsongen kommer det bara bli frikörning. Njuta och äntligen få köra efter 2 års dödtid.
Ja, det förstår jag. Ja, men då säger vi lycka till och att du får ha det så kul i sommar med den nya bilen.
Absolut, tack så mycket.
Ja, där hörde vi lite grann vad Jim Nordqvist och Gabriel Sundholm hade att säga. Sen så var det ju en sak till också den där kvällen att jag fick ju faktiskt möjlighet att åka med Jim.
Ja.
Ja, och det
och
var ju lite kul.
Och du hade inte inspelningen igång?
Nej, jag hade inte det. Jag var ju själv där och tyckte att jag hade fullt upp ändå. Det var faktiskt Jims fru Sandra som övertalade mig och hoppa med där. Så att, och det var ju faktiskt första gången jag åkte driftingbil. Och det var ju riktigt kul. Och få åka med en sån rutinerad förare som Jim också. Så att det var intressant. Det var många intryck. Jag satt och tittade och försökte hänga med så mycket som möjligt i allt han gjorde och sådär. Och det var, det var en udda känsla. Det var det, absolut.
Hur var känslan innan ni kom iväg?
Jag var inte nervös eller så, utan det var liksom bara jag kände att jag ville titta och ta in så mycket som möjligt. Så att nej, men det var bara skönt.
Det är en häftig känsla.
Ja,
det är det ju helt klart.
Absolut. Sen så det här med bälten är man ju lite ovan, så att jag tyckte att jag satt fast, men sen åkte vi ett varv och sen så drog jag åt de där bälten några centimeter till för att man vill sitta fast ordentligt.
Ja, kroppen ska inte röra sig.
Nej.
Kroppen ska ju liksom flytta sig med bilen.
Mm.
Det är för mig osökt in på... Jag spelade in en liten promofilm till KAG för några år sedan.
Mm.
Och då ville jag ha lite åkbilder. Så jag åkte först med hand då och filmade ifrån bilen. Men sen så ville jag ha chasebilder och när de chasade mig så att säga.
Mm.
Så jag satt i skuffen på min bil, bakluckan öppen. Spjärna mot med fötterna och sen så var det en som körde då. Och jag trodde den där lilla Renault som jag har skulle välta. Han hade svårt att hänga på.
Ja, det går ganska fort alltså. Så att, och då är ju Mittsverigebanan som jag åkte på nu då är ju ingen högfartsbana direkt så. Men man känner ju att det går fort det gör.
Ja, det går fortare än vad man upplever när man står och tittar.
Mm.
Ja, det är kul. Det är någonting, får du möjligheten att åka så ta den. Säger jag bara.
Nej, som sagt, summa summarum så var det ett jättetrevligt event. Tack så mycket Jim för att jag fick följa med och nu ska vi väl se, vi har väl det lite längre fram i kommande eventen här, så ska vi se om vi har någonting mer på gång kanske.
Vad har hänt mer då? Jo, det har hänt ett event på Sturup faktiskt i helgen som var.
Jo.
Visst var det. Det var Drift Days Training Weekend.
Precis, det var det och då var ju Björn Billsten där för vår räkning då, för Driftsons räkning och det var ju ganska mycket danskar, men det var ju även en del svenska förare som var där.
Ja, för det var väl NDS som arrangerade det?
Ja, precis. Det var ju den här danska serien, säger ju vi. Den heter ju Nordic Drift Series, men det är ju en dansk arrangerad. Ken Ektved som ligger bakom. Så att, nej men det blev väl en del bra körning där också.
Ja, det var väl lite blött i början, men sen ja, så torkar upp, ja.
Det var nog det och upptorkande bana så där kan ju vara ganska klurigt att bemästra, men vad vi vet så gick det väl bra och var lite trångt i depån, eller trångt men inte så många lediga platser kvar i alla fall. De höll ju lite extra avstånd och sådär, så att gäller att förhålla sig till de regler och föreskrifter som finns nu då, så att man kan åtminstone köra lite träningsdagar.
Ja, och jag tror ju att det är nog väldigt många människor som, eller många förare som är sugna på att träna.
Jag kommer tillbaka till det här att jag tror att det här breaket för många förare, så tror jag det här breaket kommer att visa sig att vara ganska bra faktiskt, för att när vi får de här träningstillfällena som speciellt de här där det är ganska jämn nivå på förarna, så att man får en möjlighet att träna mot ganska jämnt motstånd. Det är en sån här sak som vi har sagt länge att vi har saknat. Så att jag tror att det kommer att bli bra. Vi såg eventet som var på Hammer för några veckor sedan bland annat och lite sådana där. Så att jag tror att det behövs träningstillfällen.
Ja, fler träningstillfällen skulle jag vilja säga.
Och det är inte frikörningar med en väldigt vid variation på förare och bilar, utan försöka och det är inte någonting att någon är bättre än någon annan på det viset, mer värd än någon annan på det viset, utan det är ju det här att man bara ska tävla mot de som är ungefär jämna, eller tävla men alltså träna med de som är ungefär jämna, för att det ska ge så mycket som möjligt.
Tänk dig sitta och svarva tvinnkörning med folk som är runt omkring dig i nivå. Alltså det är ju värt hur mycket som helst. Men så gärna mer organiserade träningsdagar med en tanke då bakom, såklart. Och även frikörningsevent, gärna. Men ja, nu ser det ut som det gör med coronan och allt vad nu är. Men Peter Dragway gör lite grejer.
Ja, de jobbar ju på där uppe. Hade lite kontakt med Joakim Ahlgren där uppe i SHR och Luleå, och de håller ju på nu och gör klart den här ombyggnationen som de började med i höstas. Jämnade ju ut vissa kurvor och de har ställt upp en hel del ny betong och satsar lite grann på sin bana för att få bättre flyt i den och kunna få bättre twinkörning har väl varit den stora målsättningen. Vi skrev om det där och jag såg att gamle rutinerade Rickard Ivers hade kommenterat vår artikel om det. Han tyckte muren såg väldigt fin ut. Det är inga fötter på den där typen av betongblock som de har ställt upp som kan klippa fälgen om man kommer för nära, utan han tyckte det såg riktigt bra ut. Så att,
och den är slät nere så att det blir alltså en 90 graders vinkel kan man säga.
De är släta. De lutar lite grann in eller utifrån banan så att säga, men det är inga fötter på dem. Så att,
nej, men det är fötterna som har sönder mest. Om man
och så det här om det är avstånd emellan som vi har pratat om tidigare, som är rena döden om man råkar fastna in. Nu under den här veckan så kommer asfalten att läggas där och då passar man faktiskt på att köra direkt, så att den 30 maj, det tror det vara idag eller imorgon, det beror lite på när den här podden kommer ut, fredag eller lördag. Lördag 30 maj så är det träningsdag uppe på Peter Dragway, och då är det för licensierade förare har man sagt, och orsaken till det är att man vill prova ut den här nya sträckningen, och då vill man ha förare som har kört tidigare så att man kan få en rättvis bedömning om banan har blivit bra, om man har lättare för twinkörning där nu eller hur det är.
Ja, så att man kan få bra feedback så, ja.
Ja, exakt. Bra feedback. Så att, och jag såg att flera av SMRM nästdriftförarna där uppe var på hugget och skulle åka dit och prova. Så att det tror jag blir jättebra.
Sen så har vi även då samma dag, den 30 maj. Fast en liten bit ner i landet då. Och vi tar ett stenkast i Norrland, är det 10 mil?
Ja, ungefär.
Ja, det är väl sex stenkast. Men hur långt är det från Piteå ner till Malmö?
Från Piteå Strängnäs till Malmö skulle jag nog säga att det är 80.
Ja, 8 stenkast då. För där kör nämligen SVR Motorsport sin driftbärs.
Nummer 42 tror jag att det är.
Ja, nummer 42. Och jag håller på och försöker påminnas, för jag har sett någonting om viss publik.
Ja, det stämmer bra det. Det har jag också sett. Där släpper man ju in och håller sig till de här 50 personerna så att säga. Så att det finns möjlighet till lite publik där.
Det är inte mycket, men lite grann. Och som sagt var 30.5. Driftbärs 42 på Malmö i Strängnäs.
Kommer du åka dit?
Jag kommer tyvärr inte kunna åka dit.
Nej. Jag vet att vi kommer att ha en utsänd där ändå. Göran Röjhagen har sagt att han ska vara där och har fått akkreditering av SVR Motorsport, så att vi kommer att finnas där i alla fall.
Åh, oh, vad bra. Min dotter har klassresa, så att jag är uppbokad den lördagen. Det är ingen resa, det är de ska göra någon eget event någonstans.
Mm.
Så jag blir där med massa 13-åringar.
Ja.
12-13-åringar.
Det kan vara mycket trevligt det också, men som sagt, bra att Göran ska dit så att vi får fortsätta att täcka även gräsrotens event.
Och sen så är det att de följer såklart stenhårt reglerna från Folkhälsomyndigheten.
Ja, absolut.
Det är bra att de listar upp alla de här grejerna när man går in och läser om eventen.
Mm.
Som till exempel, du har ju riktlinjer om att man ska ju max resa 2 timmar.
Mm.
Nu är det ju svårt, för driftarna är ju vana med att det blir långa resor.
Mm.
Men då kanske man skulle kolla mer i närområdet då. Som sagt, ska bli intressant att se Görans bilder därifrån.
Mm.
Och höra lite grann vad som händer.
Göran ska vi också snacka med i en podd någon gång. Han har ju varit motorsportfotograf under väldigt många år inom lite olika delar. Lite STCC, och han har hängt ihop med Micke Wunderbaum ganska mycket. De har varit ute på runt om i världen, både i Japan på Ibisu vet jag. De har varit på Irwindale några gånger och lite sånt där. Så att Göran är absolut en person vi ska honka och tvinga en mikrofon framför någon gång här.
Oh ja, och sen så får vi ta så massa tejp och hålla fast den i stolen. Och inte släppa förrän vi har fått svar på allting.
Mm. Så är det.
Men som sagt, 30 maj, är du uppe i närheten av Piteå? Publik förresten, hur är det med det?
Där är det publikfritt.
Ja, för det var träningsdag, inte en frikörning. Driftbärs Malmby öppnar upp för lite publik, men fortfarande så är det 50 stycken som gäller. Och jag vet ju inte om de kan begränsa så att 50 i publik och 50 förare får plats.
Jo, men det tror jag. Det finns ju lite olika tolkningar på det där, och den här tolkningen som de verkar göra, den har jag läst på fler ställen, att de idrottande eller de utövande så att säga räknas inte in i det där, och speciellt inte i motorsport, eftersom där sitter var och en i sin egen bil liksom och sådär. Men så att den tolkningen har jag sett på fler ställen, absolut.
Ja, alltså smittorisken, den finns ju i publiken, om man säger så. Mitt Sverigebanan kör en intressant grej den 6 juni.
Mm. Vi återkopplar lite grann till det här med nyttig träning då, så har ju gänget bakom buset där uppe arrangerar då en dag på banan, en hel dag på banan.
Mm.
Där de som vill kan få möjlighet att få coachning av Jim Nordqvist, som vi nämnde tidigare, och Herman Jansson, som ju är SM-förare sen förra året, kört några RM-säsonger också. Så
man skulle nästan kunna kalla dem för husbusarna då?
Ja, precis. De brukar kallas för det. De är ju där på i princip varje sånt där buset event på somrarna.
Men det är ju riktigt bra. Bra tänk alltså.
Ja, det är ju det. Man kommer då dela upp i två grupper. Dels en grupp då som är erfarna och som inte behöver den här coachningen. Och så en grupp då med gräsrötter och lite nyare tävlingsförare som kommer att få full uppmärksamhet av Jim och Herman. Och de kommer att titta på körningen, de kommer att stötta och ge tips. Och jag tycker det här verkar som en riktigt kanonbra grej. Att få råd av sin spotter, det är ju en sak. Att spotten har en jätteviktig funktion i ett driftingteam, det har vi ju pratat om flera gånger förut, och det står jag helt och hållet fast vid. Men på en lite lägre nivå så är det ju väldigt ofta en kompis som har liksom börjat med drifting tillsammans med dig som förare. Och man har lärt sig samma saker ifrån samma källa och man har utvecklats tillsammans. Och det kan göra att det kan vara svårt att se grejer, därför att man tänker sig att det går inte att göra det där på något annat sätt.
Nej, för man har ju samma nivå liksom.
Ja, nej, det gick inte att göra på ett annat sätt när du hade en Volvo 740 som hade 190 hästar. Nu har du klivit upp och kör en BMW E46 med 500 hästar istället, eller vad du nu har för bil. Då kan det gå att göra det där på ett helt annat sätt. Och då kommer det någon utifrån och tittar på det du gör och kommer med direkta tips om hur du ska göra för att komma runt och komma runt vissa grejer och komma vidare. Liksom. Jag tycker att det låter jättebra. Och sen kanske dessutom ska man väl inte förglömma heller att man kan få tips eller man kan få feedback på det man redan gör bra. För det kan ju finnas sådana saker som man redan gör bra. Och då får man även ett kvitto på det. Så att jag tror på det här. Och jag tror dessutom att det kan vara lärorikt för Jim och Herman också faktiskt.
Ja.
Att analysera vad andra gör är ofta ganska nyttigt för någonting man håller på med själv.
Jo, för du kan ju alltid få idéer och tankar och synsätt som utvecklar din drifting också, om man säger så.
Och jag har ju hört förut folk som har till exempel haft bedömare som har åkt med i bilen och som har liksom sagt att nu håller du i, men det går inte. Jo, håll i, och så visar jag, jo men det gick ju faktiskt. Att man öppnar upp den där spärren man har, den där mentala spärren eller sådär, och att förklara som att, ja men håll ut lite längre här så kommer du åt bättre där sen och så vidare. Så att, nej men jag tror det här blir en jättebra grej, jag hoppas verkligen det, och jag hoppas att det blir många förare som kommer dit och som vill ha Jims och Hermans coachning.
Ja, hoppas att passa verkligen på.
Även på det här eventet då så kommer det att bli lite publik. Och där kommer man att hålla en liten exklusiv skara då. Där kommer man att sälja biljetter till som är lite dyrare än en vanlig buset kväll då. Men så är det ju en hel dag också. Så. Och sen så tänker jag lite grann, jag har sett att försäljningen av de här biljetterna går ganska bra, så är man intresserad så bör man nog snabba på. Men man gör ju dessutom en insats för att stötta busets verksamhet. Vi vill ju gärna att alla de här finns kvar även efter pandemin. Och då kan vi faktiskt behöva lägga någon krona som ren stöttning nu liksom. Jag tycker det är bra. Och nu har de ju öppnat upp för det då, som sagt, så att vi hoppas att de platserna säljer slut.
Ja, Mittsverigebanan, hur långt ifrån Sundsvall är den?
Ja, vad är det? Det är väl, kan det vara nästan 5 mil, för att det är...
Den ligger närmare...
Ja, den ligger ju i Härnösand och ligger närmare Härnösand, men jag vet inte, jag har 3 tror jag, så att, och jag bor ju i Timrå, så att...
Det är ganska stort upptagningsområde så som kan ta sig dit, om man säger så.
Ja, 44 kilometer säger Google Maps. Så att, och så ligger ju, Mittsverigebanan ligger ju otroligt bra till, för den ligger ju precis vid E4, så att det går ju väldigt snabbt då att åka dit. Jag har ju ungefär lika långt från hemifrån mig till Mittsverigebanan och till Sundsvall Raceway, men då ligger ju Sundsvall Raceway betydligt sämre till, som ligger en gammal flygbas mitt ute i skogen.
Ta sig till Sundsvall Raceway första gången är inte lätt.
Nej, det brukar vara ganska bra skyltat om man åker publikvägen, men det är en bra bit att åka, och det kan vara dålig väg delar av året också.
Ja, när man kommer upp till på Sundsvall Raceway nu då, nu hoppar vi från annat, men på Sundsvall Raceway, när du kommer upp, det är ett stort skjul som du i princip nästan kör igenom.
Det heter Töreboda båge, och det var en del av de här flygbaserna. Det var där man klargjorde Viggen innan man skulle ut och flyga.
Är det publikvägen det, eller är det någon?
Det är publikvägen.
Då körde jag ju rätt. Nej, var det. På tal om Sundsvall Raceway, så ska väl de också ha en körning?
Det ska de, ja. Har de släppt ut lite smyg information om den 14 juni. Och då så är det tänkt att man ska köra då åt fel håll, eller vad man ska säga. Alltså åt hållet som SM-deltävlingen 2019 gick. Så det ska bli spännande att se. Det har ju varit en träningskörning redan som var för några veckor sedan, och nu så kör man en igen då.
Det är bra att det händer saker.
Ja, jag tycker det, och SHR och Sundsvall är ju en av de föreningar som verkligen har möjlighet att arrangera såna här grejer, därför att de har ju inga utgifter direkt för banan så att säga. De äger banan själv och det är ideella krafter som jobbar på, så att de har möjlighet till det, och dessutom så har de ju nu i år fler förare än någonsin som ska köra i SM och RM, och de vill ju naturligtvis ge sina förare så goda möjligheter som det bara går, och att ge dem träningstid är ju en del i det.
Men om man tänker på körriktningen, vilken riktning är egentligen grund, alltså originalriktningen då?
Ja, jag vet inte. Sen jag kom med och har varit och tittat på det här, så om man står på läktarna så kommer bilarna från höger och kör mot vänster, kör mot flygrakan så att säga. Det är den som har varit allra vanligast. Sen så har det berott på lite grann från vilket håll, om det har varit en vänstersväng först eller en högersväng först. Det har varierat lite grann. Men att man i alla fall passerar från läktaren sett och från höger till vänster.
Ja, precis. Man startar alltså på tillfartsvägarna.
Ja, exakt.
Kan man säga.
Ja. Och ut mot flygrakan. Men första gången jag var där, då körde man ju åt andra hållet. Det var ju 2016 på när SM och RM-finalerna gick där. Och då körde man ju in, då körde man ju en sån här dubbeltävling, så då körde man ju ena dagen åt det hållet och sen andra dagen så körde man då från flygrakan och ut mot tillfartsvägen så att säga.
Ja, precis. För 2015 när jag var där uppe en sväng, ja, då körde man så att man åkte från vänster till höger från läktaren sett då. Fast den banan tycker jag funkar. Jag tycker den funkar åt bägge hållen faktiskt.
Ja, det var ju lite roligt i höstas här när de la banan, så var ju förarna väldigt skeptiska. Jag hörde det puttrades och muttrades en hel del. Och sen efter tävlingen så tror jag att de allra flesta var rätt överens om att det där var nog den bästa banan som hade varit på Sundsvall Raceway, som åtminstone som den, om vi säger den här generationen förare, om jag säger så, som kör SM nu, hade kört någon gång. Så att det blev ju en riktigt bra bana, och det var Alexander Kvist, Kristoffer Holm och Fredde Sjödin som låg bakom den här banan, och den blev riktigt, riktigt bra. Och det var återigen synd att vädret kom i vägen lite grann där, så att det var ju riktigt skyfall ett tag, men det var ju synd att inte den tävlingen fick fortsätta avgöras i torrt, för att jag tror att det hade blivit riktigt spännande faktiskt.
Och det var väl lite grann ett genomgående tema förra året.
Ja, men det var ju det.
Driftpodden är en produktion från driftzone.se. På Driftzone hittar du dagliga driftingnyheter från Sverige, Europa och resten av världen.
Vi har ju fått lite hint om en ny kalender.
Ska vi köra en gammal klassiker med Monty Python? And now to something completely different.
Jag kunde inte säga det bättre.
Över gränsen till Norge.
Ny kalender för norska mästerskapet NDC. Det har släppts. Den släpptes, det var inte länge sedan.
Nej, släpptes. Det var faktiskt bara häromdagen. Och det är ju nytt gäng som har tagit över det norska mästerskapet och stökat om det lite grann och kallar det för NDC. Jag har pratat om det många gånger förut och även haft en intervju med Ronny Köhler som är en av de drivande bakom det där. Har du inte lyssnat på den så tycker jag du ska göra det. Också lite otur då naturligtvis att inte den planeringen man hade från början går att genomföra. Så att nu så har man för att kunna genomföra mästerskapet med de tre deltävlingar som man hade tänkt sig bestämt att man börjar med en tävling på Vinstra 3-5 juli, och sedan så blir det två stycken tävlingar direkt efter varandra i Lillesand, och det blir då 6-7 går den första och 8-9 augusti går den andra, så att man kör liksom en riktig back to back där med fyra dagar på raken.
Ja, det går ju det. Alltså det.
Ja, det blir ju ekonomiskt väldigt fördelaktigt för teamen. Sen kommer man ju alltid tillbaka till den här rättvisefrågan då. Någon som har otur kör sönder bilen på en träning eller ett kval till den sjätte. Då är man borta från två tredjedelar av mästerskapet på en gång.
Ja.
Hade de tävlingarna legat med 5-6 veckor emellan så hade du med stor sannolikhet hunnit hem och fixa bilen emellan åtminstone och kört den sista då. Så att, men nu är läget som det är. Vi behöver ha ut de tävlingar som krävs så att säga, och då tycker jag att de här att de norska arrangörerna här gör helt rätt i att komprimera ihop den här serien. Ja.
Tävlingarna kommer köras utan publik på plats. Ja,
stämmer.
Men man satsar däremot hårdare på livestream.
Mm,
och man utlovar känd speaker, drönare, intervjuer och mycket annat.
Mm, och de har ju knåpat ihop ett riktigt fint startfält. Vi samarbetar ju med NDC och presenterar deras förare på vår norskspråkiga sida. Och som det ser ut nu då, så är det ju 33 anmälda i Pro 2. Det är ju motsvarande vårat RM då, kan man säga. Och så 47 förare i Pro. Så att det är riktigt, riktigt. Och det är väldigt hög klass på provförarna, det får jag säga.
Ja, är inte... Nu står det ju still i mitt lilla huvud.
Ja, det är många av de kända norrmännen. Tor Arne Kvia, liksom...
Kvia, ja.
Odd Helge Helstad och hela det här gänget som vi känner igen ifrån Gatubil Drift Series. Nu det senaste, Öyvind Bogen, Andreas Övergård och så vidare. Så att, det är många som... många riktigt duktiga förare som kommer att vara med där. Och det är klart, en del har ju sett att Kvia till exempel, jag är rätt övertygad om att han tror att det inte kommer att bli något DMEC överhuvudtaget. Så att då är det ju bättre att anmäla sig till den inhemska serien och köra i den då.
Ja, alltså det är helt klart. Man har ju även, sponsorerna vill ju synas och allting sånt där.
Ja, men så är det ju.
Och då när vi ändå är inne på Norge, så är det ju klart nu att Gatubil kommer att köra en version utav sin stora Rudskogen-festival.
Mm.
Men det blir ju ingen festival om man säger så.
Nej, det blir inte, både i juli och i augusti då, på de ordinarie datumen. Det är ju tänkt att man ska köra, men då blir det ju bara frikörning.
Mm, det blir inga tävlingar, inget sånt, utan bara frikörningar.
Mm, och ingen camping och ingen aftertrack. Så att det beskrevs lite grann på Gatubils hemsida som lite back to basic, lite grann som det var på 1990-talet. Ja, jag observerar också att vi var inne på det här när vi sa att Gatubil-festivalerna var inställda, att det vi sa då, det var ju att de var ju inställda i den formen vi är vana att se dem. Sen får vi se. Och nu mycket riktigt, precis, så blev det ju också så att man justerar upplägget och kan genomföra någonting i alla fall.
Ja, och det blir ju som så då att ingen publik, ingen aftertrack, ingen camping, enbart norska deltagare, var det väl också sagt.
Så var det sagt.
Det har ju att göra med inreseförbud. Nu kan ju det komma och förändras, det vet vi inte, men som info vi har idag, så är det så.
Ja, och sen kanske man väljer att låta de norska förarna få dem med, för det kommer ju naturligtvis inte att vara fritt för hur många som helst, utan det kommer väl med all säkerhet att vara begränsningar, och då kanske man vill ge de platserna till norska förare, även om vi skulle få lite lättningar i det här inreseförbudet. Så det får vi se, men frikörning kommer att bli i alla fall, och det kommer att bli som vi är vana att se det under de vanliga festivalerna med straight line, open line och drift line. Och sen så blir det dessutom då lite frikörning för bilarna som normalt sett tävlar i Gatubil Extreme. De vill vi väl inte släppa ut i straight line kanske, utan de får husera själva.
Ja, det är nog bäst, tror jag.
Ja, jag tror faktiskt. De är ganska snabba, de där bilarna.
Ja, lite lätt. Mm. Skulle jag väl säga. Jag skulle ju inte matcha med min bil, om man säger så.
Nej, nu stack du inte ut hakan något långt, tycker jag.
Nej, precis. Nej. De skulle ju köra åttor runt mig.
Mm.
Nog om det. Så tänkte vi skulle gå in på lite grann. Vi kan väl säga så här. Mannen, myten, legenden.
Mm.
James the Machine Dean.
Ja. Han kan ju det här.
Ja, jag skulle vilja säga att där har vi mannen, myten, legenden. För att han är väl lite grann av en legend inom driftingen.
Han är ju det. Det som är så Det som är så lustigt tänkte jag säga med honom är ju att det är ju ingen gammal man det här inte.
Nej.
Han är född 1991, han är 28, fyller 29 år i år. Och ändå så tycker jag att det känns som att han har ju varit med för alltid liksom.
Ja, men det känns ungefär som att driftingen föddes runt honom.
Mm.
Ungefär. Alltså han har ju dominerat så väldigt länge.
Ja.
Och vad det kommer ifrån, jag har en liten hunch om vad jag tror mycket kommer ifrån. Men det är sätestid, träning och bakgrunden.
Så är det. Vi kommer att återkomma lite grann till det i slutet av det här blocket om James Dean. Lite grann om vad han började träna någonstans. Men vi har ju diskuterat det här, du och jag, och förberett lite grann med lite data om James. Så han började ju att tävla 2006 och körde då en Ford Sierra i någonting som kallades för Pro Drift Junior Championship. Som han slutade på tredje plats då. Och sen så 2007 så började han med seniorkörning och vann även sin första tävling då.
Gjorde han det? Ja, det gjorde han, ja.
Han vann sitt första professionella evenemang i Rose Green. Och då var han alltså 15 år gammal.
Det är starkt.
Ja, det är starkt.
Jag menar 15 år gammal. Jag kan bara gå tillbaka till när jag själv var 15. Satt och puttade runt på moppe och funderade på hur jag skulle trimma. Liksom.
Mm. Tjuvkörde farsans golfdiesel emellanåt, så jag vet inte vem som var snabbast av dig och mig faktiskt, för det var 0-100 på en industrisemester.
Ja, det var mycket med dreva och sånt där, men jag hade faktiskt en crossmotor låg, men jag ska inte säga vad jag gjorde med crossmotorn. Det är preskriberat nu.
Mm.
I alla fall, James Dean, om vi nu bara lite snabbt drar vad han har vunnit, så har vi då Pro Drift i Ireland 2008-2010. Pro Drift European Series vann han. Han vann en gång 2008. Blev det Drift All-Stars sen? Den där Pro Drift European Series?
Det vet jag faktiskt inte. Men från 2011 så körde han ju Drift All-Stars i alla fall.
Och där vann han 2011, 2014, 2015 och 2016. Och 2012 så vann Alan Sinnott. Och året efter så vann faktiskt finländaren Juha Rintanen.
Mm.
2013, Nürburgring Drift Cup. Den har jag faktiskt aldrig hört talas om.
Nej, inte jag heller.
Driftar de Nordschleife då?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att jag är inne på den modernare banan. Men sen så har han ju även då naturligtvis tävlat på hemmaplan. Så 2013 och 2015 så vann han Irish Drift Championship, IDC.
Mm.
2017, 18 och 19, Formula Drift i USA.
Han har alltså trippel mästerskap.
Ja, 2019, 2020, Oman Drift Championship och 2018, 2019, Drift Masters European Championship. Där är han ju den enda som har vunnit. Den serien har ju bara gått i de två säsongerna. Nu kan vi väl vara rätt övertygade om att om det blir DMEC i år 2020 så kommer James Dean inte att vinna, därför att det kommer att bli så tajt nu med den här hopklämda kalendern, så att han kommer inte att ha någon tid ifrån Formula Drift och kunna köra alla Drift Masters event. Jag kan aldrig tänka mig det.
Nej, det måste ju krocka något fruktansvärt mycket.
Det kommer att göra, så att då kommer vi att få en ny mästare.
Men alltså, vad är det som gör att en kille som James Dean, för han är liksom, han är ju inte backning, så han får ju inte allting. Och han har ju liksom inte obegränsat med resurser.
Nej.
Och ändå så kommer han och sopar mattan med precis alla.
Mm. Ja, jag tror att det finns många förklaringar till det där. Man får ju känslan av i alla fall att han är ganska... Han är ganska teknisk. Han verkar verkligen handgripligt vara med och bygga bilarna själv.
Mm.
Och han verkar ha mycket bra idéer om hur man ska få bilarna som han vill ha dem. Och det tror jag faktiskt är en av nycklarna i det här.
Mm.
Så det tror jag absolut är en. Sen var du inne på en annan, och det är ju det här med sätestiden.
Den tror jag är extremt viktig. Och inte bara sätestid i drifting, utan alltså om du sitter i en tävlingsbil, oavsett vad det är för typ av tävling egentligen, så skapar ju det ändå känslor, synsätt på hur bilar uppför sig, som hjälper dig sen då.
Precis, ja. Och liksom tittar man nu de här senaste åren då, så 2017 då gjorde han ju en hel satsning på Formula Drift och körde han bara där. 2018 då vann han ju alltså både Formula Drift och Drift Masters. Då körde han, jag vet inte vad det är det 8 deltävlingar i Formula Drift, 6 deltävlingar i Drift Masters. 2019 då körde han Formula Drift hela serien, fortfarande 8 Drift Masters, 6 deltävlingar. Dessutom Oman Drift Championship under vintern.
Ja, just det.
2020 nu under vintern så körde han också i Oman. Där, den har vi också pratat om tidigare, en riktigt bra. De sändes ju livestream de där, och det var riktigt bra motstånd, och han hade väldigt bra battles mot Sebastian Fontaine till exempel från Holland, som är riktigt duktig förare. Så att, jag menar, bara där i antal tävlingsdagar på ett år så är det ju svårt att komma upp i något liknande. Jag vet ingen annan som tävlar så där mycket.
Nej, jag förstår inte hur han har tid med allting.
Nej.
Och Formula Drift är på andra sidan kontinenten i princip.
Sätestid, som sagt, jag följer ju hans egen YouTube-kanal. Han har ju dels en tillsammans med Piotr Wiszek som heter Candy Machine, heter det va? Sen så har han ju en egen då, där han liksom lanserar det egna varumärket 130. Han har ju alltid kört med nummer 130 på bilen, och i det senaste avsnittet i den egna serien så var de faktiskt ute och körde på en åker eller ett fält hos grannen där. De bor ju ute på landet, de här.
Ja, just det,
och då var James och Jack Shanahan faktiskt ute och körde med, James har ju byggt en träningsbil, eller vad man ska, en bärsbil eller vad han kallar det för, av en BMW E92, en 335, som han har satt gamla Wisefab-kittet som han körde sönder på sin HGK-bil när han körde in i muren i höstas här i Drift Games finalen. Så den har monterat på den där E92an. Han har väl börjat att försöka att skrämma upp motorn lite grann och satt i säte, hydraulisk handbroms och lite snadda grejer. Den där bilen tog han ut på den här åkern, och då berättade han att det var där han hade börjat. Och han hade suttit där och gnuggat när han var, så han hade inte varit där och kört på nästan 20 år, sa han. För han var 9-10 år när han började. Och då satt han där och gnuggade runt. Och det är det här som vi säger, sätestiden. Och få den här tiden i bilen och få den här känslan. Och den där att sitta och köra på en åker så där, det är väl lite motsvarande ungefär som våra isbanekörningar är på vintern här. Det är ju väldigt många förare här som bygger sätestid genom att köra på isarna.
Men sen 10-årsåldern, jag menar, du hinner många timmar.
Ja, men precis. Och så då hade han ju några år där som han tränade då, innan han började tävla det där vid 06-07. Men det var kul att se faktiskt.
Jag kommer att tänka på, när man tittar på hans körning, så är det liksom, det är inte många variationer i körningen. Har han hittat sina linjer, då håller han dem.
Mm. Men sen så ska man ju komma ihåg att han är ju inte omänsklig på något vis heller. För att, jag menar, det finns ju de som slår ut honom i battles och i Formula Drift nu. Förra året så hade han ju en hel del problem med servostyrningen bland annat. De höll på att byta lite olika system fram och tillbaka. De körde med en vanlig hydraulisk, sen hade de någon elektrisk, och det var lite alla möjliga olika varianter på det där. Så att det är inte så rakt fram, utan det var väl för 2 år sedan då, 2017, eller för 3 år sedan, när han vann första gången, då vann han ju 4 deltävlingar, och då kan man väl säga att han
dominerade.
Dominerade han faktiskt, det gjorde han. Annars så har ju Fredrik Åsberg varit en riktigt stark utmanare till honom båda de andra gångerna.
Mm.
Så liksom någon sväng hit eller dit som hade gått åt andra hållet, då hade vi kunnat haft en norsk trefaldig mästare i Formula Drift istället.
Ja, för där var vissa sekvenser där helt enkelt han hade turen med sig.
Ja, visst. Speciellt andra gången då, 2018 då, när allting avgjordes i finalen på Irwindale, när Fredrik Åsbö förlorade mot vem var det då? Det var väl någon av RTR Ford Mustangerna, va?
Ja, men var det inte mot antingen var det Denofa eller så var det
den andra med skägget som äger teamet.
Ja, precis.
Ja.
Von Gittin Junior.
Ja, precis. Von Gittin Junior. Precis. Hade Fredrik vunnit det, då hade han vunnit det mästerskapet. Om inte omfanns så ska man väl inte resonera heller. Men jag menar bara på att James är inte omänsklig. Han har nerverna på utsidan, kroppen. Han också ibland när han står bredvid banan. Och de här tävlingarna avgörs utom hans egen kontroll, så att säga.
Ja, och en annan sak som slår en nu när man har sett han lite grann. Han verkar vara så, alltså, han verkar vara en sån här hel lille kille. Mm. Det liksom verkar inte vara någon så här, oj, oj, här kommer jag, tjalala. Utan står och snackar med folk och, alltså, ja.
Nej, precis. Jag har ju pratat med honom också och fått autografen till sonen och så där. Och, nej, jättetrevligt, ta sig tid och så där. Så att det är absolut en bra ambassadör. Och dessutom nu då, återgå till YouTube-kanalen, så har han ju sin flickvän med sig ganska ofta där. Queen Bee, Becky Evans. Många känner väl igen henne från Red Bull-sändningarna från Driftmasters. De var springande reporter, eller man ska säga. Och som sagt så, han är ju granne med, kan man säga, med Jack Shanahan och Connor Shanahan. Så att de dyker upp lite nu och då i de här videoklippen, men det är avskalat och ja, ganska rätt fram liksom, men det är bra innehåll.
Ja, men det är kul att se det också, tycker jag.
Men vi får väl fortsätta prata om James någon fler gånger, kanske analysera lite mer hans körning. Jag skulle vilja prata med någon som har lite mer erfarenhet, kanske någon bedömare eller någonting som kan utvärdera hans körning lite mer än vad kanske du och jag kan.
Där har vi en bra programidé.
Mm.
Får ni lyssna lite idéer om saker och ting, så skicka gärna in det.
Mm. Absolut. Nej, jag tänkte bara säga det att tittar man på den här resultatlistan så ser man ju att det är ju någonting med den här människan, och han naturligtvis en riktig vinnarskalle och sådär, men det är ju någonting mer.
Men nog om det nu. Vill ni se, så har ni, då har ni dels hans egna, eller hans och Piotr Wiszeks Candy Machine. Jackie Shanahans är också en som jag skulle vilja tipsa om. Deras. Fast den har väl inte varit uppdaterad på ett tag, va?
Nej, den har väl inte det. Det var ju Lucas Bandana Boy som producerade den där, och jag vet inte om jag har sett någonting. Det handlade ju väldigt mycket om Shanahans och bilarna. Tom tog fram de här två nya bilarna inför förra säsongen, och sen var de ju släpptes det ju avsnitt om deltävlingarna under förra säsongen, men i år har det varit ganska lugnt faktiskt.
Men det kan man ju göra om man vill återuppleva säsongen 2019.
Nu när det är
torrt på allt annat, så finns det ju massa. Dels så finns det ju sändningar från både STC, Driftmasters, Red Bull och you name it liksom.
Mm. Har du några favoriter från säsongen 2019 som du vill tipsa om?
Ja, faktiskt två. Grindbach och Ferropolis.
Mm.
Titta på de två lite grann hårt. Ferropolis, för att det var en sån hård bana som man inte trodde först.
Mm.
För när man såg banan så bara tänkte man, nej men den här ser inte så speciellt ut. Men det var alltså såna vinklar och grejer så att det blev svårt.
Mm.
Så den kommer jag faktiskt kolla på igen. Det är lite skillnad när man står där och tittar på livestreamen. För man får ju se mycket mer på livestreamen.
Mm. Jag tänker mig, också två favoriter. Den ena är faktiskt våran egen livestream ifrån Färila Raceway. Ja, som jag tyckte var en bra SDC-deltävling. En som dessutom var ganska förskonad ifrån regn. Jag tyckte det var en ganska bra tävling. Det var en liten tajt bana som... det var en rolig tävling tyckte jag. Sen, som sagt, Greinbach var jag själv. Ferropolis var du, så den sa du. Så då tror jag faktiskt att jag tipsar om Demek från Riga. Tyckte jag också var en spännande tävling där det hände en del grejer och där man fick se den här ryska stjärnföraren som gick till finalen och som, ja, vi ska inte avslöja om det är någon som inte har sett det, men vi fick se riktigt bra körning tycker jag från wildcardsen på den deltävlingen. Och Riga är ju en liten sån där favorit som gör att det killar lite extra.
En liten rolig grej som vi hörde kring Riga. Han som vann, han hade väl, vad var det, 643 mil hem.
Ja, han vann inte. Nu har vi avslöjat det ändå. Men han blev ju två. Men,
för de gick ihop där i sista. Mm,
ja, precis. Ja, jo, men det är en respektabel bit att köra.
Jag vill påminna så att han sa så att han var nervös för att de inte skulle hinna hem till en annan tävling. För det tog så lång tid att ta sig igenom allting.
Vi skickade den som en passning till Fredrik Westring uppe i Kalix. Att det finns de som har det värre.
Ja. Det där var nog det värsta jag hört, tror jag. 600 mil liksom.
Ja, det är galet.
Andra tips då? Vad har vi? Jo, vi har ju High Octane på Instagram som Jero De Anda gör. Med då Formula Driftförare.
Mm. Okej, det är någonting som jag inte har tittat på. Så det får du inviga mig lite grann i.
Ja, Jero De Anda då som är kommentator. Och är det, till viss del ansikte utåt för Formula Drift.
Mm.
Han kör korta intervjuer via Instagram. Där han då, han pratar med förare. Vad händer nu? Vad gör du?
Mm.
Och lite grann sånt där. Ganska intressant ändå.
Mm.
Och nu när det är så tyst överallt så är det ju många som fokuserar på då garagen, vad som har varit och så vidare.
Mm.
Så att, nej, men det kan jag tipsa om.
Mm.
Jero De Andas, High Octane kallar han det.
Mm. Spännande, det måste jag absolut kika på. Jag har haft lite nu som tema några dagar och kika på Drift Games-serie som heter Smoke and Mirrors, som handlar om Drift Games-säsongen. Det var ju bara en säsong. Där David Egan berättar ganska öppenhjärtligt om de utmaningar som de hade och varför de tog steget att byta från IDC till Drift Games, varför det blev bara en säsong och så vidare, och lite som sagt om de här utmaningarna de hade och vad de riskerade. Och nu är det är ju de själva som har producerat den här, så att det är ju skrivet av en part i målet, om man säger så. Så att man får väl sila lite grann ibland. Men jag tycker det är en bra serie i alla fall. Och den är ruskigt snyggt producerad tycker jag. De är duktiga på den här mediebiten. De där, det är inget snack om den.
Och sånt. Det är intressant för du får ju så många synvinklar in.
Mm.
Det är inte bara körning liksom.
Precis, och man får träffa de här irländska förarna lite grann. Och då är det ju inte bara bröderna Shanahan och James Dean som vi liksom är vana. Utan det är ju även Dwayne McKeever, det är Alan Hines. Ja, men det är ett gäng till liksom.
Kevin McCoy.
Det är en bra serie. Finns på Drift Games YouTube-kanal också.
Ja, men det tycker jag var solida tips. Om vi går in på lite övrig motorsport då.
Mm.
Då har vi ju, F1 har ju sökt då specialregler kring karantänen för att köra sina race.
Ja.
Eller ska man säga lättnader kanske?
Tanken, om vi ska dra den lite grann då, recappa den för de som inte kommer ihåg, så är ju tanken att starta i Österrike den 5 juli och sen köra ett race till den 12 juli i Österrike. Och sen då så skulle man dra hela det här gänget till England och köra två deltävlingar på Silverstone. Och det är väl de deltävlingarna då som det här gäller ganska mycket. Det ställer till en del krångel i övrigt också, men det är väl mycket så gäller det väl de deltävlingarna här.
Ja, för England ger nämligen inte F1 tillstånd. Eller nej, de går inte med på det som F1 vill då.
Precis, det är ju 14 dagars karantän som England kommer att ha. Jag vet inte om de har infört det än, men det är det man har sagt att man ska ha i alla fall. F1 har velat bli lovade 5 dagar för att kunna få ihop det här. Och det går man alltså inte med på.
Nej.
Så nu läste jag det senaste här att en av dem som står bakom Silverstone då, hoppas ju på att de här reglerna ska hinna lättas så mycket innan det här. För det här är ju då som sagt någon gång efter, någon vecka efter den 12 juli. Så att det är ju ändå en bit bort. Att de här reglerna ska hinna lättas så mycket innan dess så att man kan genomföra det här ändå. Men logistiken i Formel 1 är ju en koloss på lerfötter. Alltså, och den,
ja, verkligen.
Det behöver planeras i god tid. Så att gå och vänta på fram i början på juli och se om England har släppt på det där eller inte, det, ja, jag vet inte.
Jag tror inte en sån pass stor apparat kan riktigt funka så.
Nej, det hör ju till saken att 7 av de här, är de 10 eller 11 team, 7 av dem i alla fall är ju hemmahörande i England.
Mm.
Så det blir ju en del problem, för då kan ju inte de åka hem om det är så att, för det finns ju andra då som är intresserade av att arrangera de här deltävlingarna som Silverstone skulle ha, Hockenheim, och det finns lite andra alternativ också. Så att jag tror inte att själva tävlingarna är i fara så tillvida att man inte har någonstans att köra dem, utan det är ju det här pysslet som blir av att man inte kan åka hem. Man är ju ganska många som åker ut till en sån här tävling, och de vill man ju ha hem till fabriken. Man vill göra lite nya prylar, man vill göra lite uppdateringar och så vidare. Och kan de inte åka hem då, utan måste åka direkt, stanna kvar på kontinenten och åka direkt till nästa tävling, så kan det bli problem.
Ja, det kan lätt bli till en mardröm, om man säger så.
Ja. Men på det stora hela så gäller ju fortfarande den planen som vi berättade om i tidigare avsnitt, att man ska köra de här 4 tävlingarna och sen så ska man ju dra vidare då till Eurasia, som man säger, och Ryssland, Azerbaijan och kanske Singapore, och sen bort till Asien och Amerikas, och sen avsluta då i arabvärlden. Men vi får väl se.
För att raskt gå vidare så hände en ganska rolig sak förra helgen. Nu när ni lyssnar på avsnittet så blir det ju förra helgen då. Det var simracing. Och då var det alltså de förare som normalt sett körde, eller kör Indycar, drog igång. Det var James Hinchcliffe. Han drog tillsammans med några andra igång och roddade i ett race som kallas för Better Half Invitational. Där då, så de var 17 stycken tror jag. 17 utav de här Indycar-förarnas flickvänner, fruar, skulle köra mot varandra.
Okay.
I iracingen då. Och det var tufft. Jag kollade på det där racet och det var hårt.
Uh-huh.
Faktiskt. Värt att nämna, Lauren Kanan, som är Tony Kanans fru då, vann. De körde ju träning, kval, och sen så körde de 2 race.
Yeah.
En annan grej värt att notera är att Marcus Eriksson, vår ena svensk, hade sin flickvän med i det här racet. Och hon heter Alexandra Saitseva. Och hon kom in på 8:e plats.
Ja, men det var så väl inte så dåligt.
Bra. Nej, och det var inte mycket som... Jag tror det skilde... Jag tror inte ens det skilde en sekund i kvalet.
Mm.
Från den som körde snabbast till den som körde saktast.
Ja, det där var ju en rolig grej så här i karantänstider.
Och det är... Ja visst, det är ett spel. Men de här förarna som har ju varit och kört den virtuella Indycar-serien kan man säga.
Mm.
Nu, och då ville de ge tillbaks någonting till sina flickvänner och fruar som då har fått ställt upp och serva dem då.
Mm.
Och jag kan bara påminna, en av kommentatorerna, hans fru körde, han satt i sovrummet och kommenterade på livestreamen då.
Okej.
och så sa han bara så här: nu ska jag nog inte gå in i rummet där hon sitter och spelar. För då hade hon, eller då hade deras son som spotter till henne.
Ja.
Och de satt och vrålade på varandra. Så jag kan bara tänka mig hur ilsket det måste ha låtit.
Mm.
Är det kul, sånt där?
Mm. Ja, sen det börjar ju dra sig mot premiär på riktigt nu då för Indycar-förarna, Texas Motor Speedway.
Ja, det är nästa vecka.
Är det den 6 juni va?
Ja, 6 juni.
Pratas ju lite grann om att man tycker att det är ett ganska tufft race att börja med. Det är en tuff bana det där. Texas Motor Speedway är ju en ovalbana. Det är en ovalbana med ganska hög hastighet och en som de som kan det här i branschen känner som är en av de mer riskabla. Och det var ju där som våran egen Kenny Bräck råkade ut för en olycka för, ja, det är ju rätt många år sedan nu, men
Det var en ruskig krasch.
Ja, det var en väldigt allvarlig olycka och det var just på Texas Motor Speedway. Så att vi får se lite grann hur förarna hanterar det där. De ska ju köra allting under en och samma dag. Träning, kval och tävling. Så att det är tuff utmaning för kroppen på förarna.
Oja. I de hastigheterna med de G-krafterna. Det,
ja, och börja, det och börja med den. Så att, ja, vi får se.
Vad har vi sen då? Jo, vi pratade ju förut om folk som hade förlorat sponsorer och jobb för någonting de har gjort i simracing. Eller virtuell racing då.
Ja, precis. Vi hade ju några som gjorde bort sig i iRacing-företag sen här.
Ja, och nu har det även dykt upp en med då Formula E med deras simulator.
Mm.
Det är Daniel Abt.
Ja.
Eller ska jag säga så här, Daniel Abt som skulle ha kört Race at Home, som de kallar det. Han körde inte, det var en annan som körde.
Ja, han tog och hyrde in en professionell simracingförare eller någon som var väldigt framstående i alla fall, jag vet inte riktigt vem det var. Det där upptäcktes ju då bland annat tror jag tack vare att man registrerade två helt olika IP-adresser på hans inloggning då. Så han blev ju avslöjad och har ju först då var han ju väldigt arrogant och sa att han det var inte så viktigt det där, men det var ju tydligen så viktigt att han tog in någon för att vinna racet åt sig. Det var ju liksom inte, han lejde ju inte grannens unge för att köra åt sig.
Nej.
Utan det var ju en duktig förare och det kostade säkert en del. Så
och då är man ute efter att då vill man ju tjäna någonting på det.
Ja, precis. Och det där har ju kostat honom lite grann för att nu har ju Audi stängt av honom. Han kör ju för Audi då i Formula E. Så de har stängt av honom. Vi får väl se om han förlorar jobbet helt och hållet eller hur det går. Det vet jag faktiskt inte. Men sett lite olika kommentarer kring det där att nu får vi väl ändå ta och lugna oss och lite sådär. Men jag menar, samtidigt vad skulle vi säga om Charlotte Kalla lejde in en norska för att åka åt henne. Liksom. Det skulle ju vara helt otänkbart.
Ja,
varför ska vi låta en racingförare som kör för vissa då ett simulatorlopp, men det är ju ändå ett lopp för att hålla intresset uppe för det man gör om man ska ge tillbaka till sponsorerna och det här. Och så gör man på det här sättet. Det är inte bra.
Och det man glömmer det är ju att Daniel då, han är en person som företräder företag som då stöttar honom.
Ja.
Och det är de företagen som får badwill på grund av vad han gör. Må hända att det är virtuellt och det är vad många säger, spel och så vidare. Men alltså, nej, det är implikationerna som väller över till verkliga livet.
Mm.
Det är där det kommer. Men från det här nu allvarliga och tråkiga till våran kära lilla maskot.
Jo!
Hello, I'm King Jong-un. Welcome to the Un Show!
Kim Jong-un.
Kim Jong-un, han har ju blivit som våran lilla maskot här. Nu är det tredje episoden tror jag vi berättar om vad han har för sig. Han har ju, han får ju lite som gubben i lådan den här. Han försvann ju och sen dök han ju upp på 1 maj igen. Och sen så försvann han ju igen i 3 veckor och nu så har han ju dykt upp igen då. I något sånt där möte för militärkommittén så stod han där och spände sig och pekade på någon tv-skärm och pratade om att de skulle skaffa sig mer kärnvapen och sådär.
Ja.
Så då har han ju i alla fall dykt upp igen då. Det är ju då KCNA som är nordkoreanska nyhetsbyrån som med stolthet delar ut eller skickar ut bilder på när han står där med pekpinnen.
Och leder mötet med auktoritet.
Jo. Men det är ju inte det enda de har skickat ut. Man har ju kommit väldigt långt i det här med att plocka ner Kim Jong-un på marken eller vad man ska säga. Så nu har man ju släppt ett utlåtande eller ett uttalande eller vad man ska säga att Kim Jong-un inte kan påverka tid och rum. Can't bend space and time. Flera decennier så har man ju haft en mytbildning att Kim Jong-un kan färdas i tid och rum så att säga. Att han kan försvinna, dyka upp någonstans. Och för vissa nu då så har han ju försvunnit men han har ju inte dykt upp någon annanstans i tiden eller i någon annan plats. Men nu så har man ju släppt ett uttalande nu då att man erkänner att han kan inte påverka tid och rum.
Det var en ganska intressant erkännande för någonting som vi alla andra redan visste så att säga.
Ja, det kan man väl säga.
Men just att Nordkorea som ett helt land går ut, det måste ju betyda oerhört mycket om de går ut och säger att men våran ledare
kan inte. Han är en vanlig människa liksom. Tänk om.
Han är bra som våran maskot.
Han får vara våran maskot ett litet tag till.
Och med det så skulle väl jag bara vilja säga jag hoppas att ni hade lika trevligt som vi har haft nu när vi spelat in där.
Så får vi se vad vi dyker upp med nästa gång.
Ja, för vi kan ju faktiskt påverka tider då.
Det kan vi göra. I form av innehållet i podden i alla fall.
Så att vi ploppar upp när man minst anar till ibland faktiskt. Men i alla fall, ha det så bra allihopa, så hörs vi nästa gång. Hej då!
Hej då! Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Besök oss på www.driftzone.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftzone på de flesta plattformar. Om du har ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss. I avsnittet idag så har du hört Jim Nordqvist och Gabriel Sundholm. Programledare var Henrik Andersson och Christer Hägglund. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.